God morgon.
Hej och god morgon.
Det är ju måndag morgon den 5 oktober och här står jag, Thomas Tränkner.
Mm, och här står jag, Linda Björk.
Ja. Och kör live här för, jag vet inte om det är 8:e gången i rad här, Linda, eller vad tror du?
Alltså det är det ju säkert. Vi börjar ju sända live här, vad var det, i juni eller var det till och med maj?
Det var precis innan sommaren i varje fall.
Ja.
Och vi har fortsatt. Vi kör ju varannan vecka här nu.
Mm.
Så nu är det dags igen.
Ja, varannan vecka går vi ju LinkedIn-podden live. Hej och god morgon här. Nu ser jag att det börjar komma in lite kommentarer. Så använd jättegärna den. Hej Joakim, god morgon. Använd gärna chatten och ställ frågorna. Men varannan vecka kör vi live.
Ja, och det här med live, det handlar ju om att vi berättar om saker som vi brinner för här på LinkedIn. Men också du som ser mig och Linda, att du hänger med, ställ frågor, säg hej. Mm. Och kanske också nätverka med andra, för det är det som är grejen med sådana här LinkedIn live-saker, att vi verkligen är interaktiva.
Mm.
God morgon Anna, god morgon. Och Linda, dagens två ämnen, vi höll på att diskutera här precis innan faktiskt, vad vi skulle prata om. För vi har, vi kör ju våran LinkedIn-podden och den hade ju precis kommit ut med en nyhetsavsnitt. Du var väldigt sugen på att ta med det, eller hur?
Ja, det var vi. Och alla ni som har trillat in här också nu, har ni inte lyssnat in på vårt extra avsnitt som vi släppte i fredags, så gå in på LinkedIn-podden. Där har vi då hittat alla de senaste nyheterna. Och vill ni ha ytterligare fler nyheter så finns ju det ett avsnitt för september som är ännu fler nyheter. Det är helt galet. Men vi valde ju ändå andra ämnen idag.
Precis, och det här är faktiskt någonting som jag tror vi alla har. Det första ämnet, och det är ju fake-profiler. Vi ska gå igenom problemet med fake-profiler, varför de finns och hur man upptäcker dem. För att det här är jag säker på att både du och jag, Linda, vi har fake-profiler i våra kontakter utan att vi vet om det, för de är så listiga. Och det andra ämnet?
Vi ska prata om spökskrivare och vi blev lite sugna på det, för vi såg det diskuterades ju faktiskt på LinkedIn då. Och vad innebär det med spökskrivare och är det egentligen bara dåligt? Eller vi ska komma fram till vad du och jag tycker, skulle jag säga.
Ja precis. Det ska vi prata om. Ja. Mm. Men som sagt var, god morgon på er allihopa och har ni några frågor till oss när vi håller på här, så fram med det. Det är bara att engagera sig. Ja, Linda. Det här med, ska vi hoppa in i ämnet idag? Det första vi ska prata om, det är ju fake-profiler. Ja, vet du hur många fake-profiler som LinkedIn har stoppat bara under första halvåret 2019?
Nej, har du hittat siffror på det?
Ja. 22 miljoner försök till fake-profiler har LinkedIn stoppat.
Mm.
Det är alltså profiler som inte är riktiga.
Och det är ju rätt mycket med tanke på, nu släppte ju LinkedIn nya siffror förra veckan och det finns ju 700 miljoner konto idag på LinkedIn. Ja. Så det ökar ju, den här våren har ju ökat väldigt, väldigt mycket. Ja. Men att det är 22 miljoner fake-konto eller försök till att skapa eller logga in är ju jättemycket.
Mm. Och så här är det också att 2 miljoner av de här är rapporterade, alltså miljoner konton som har kommit igenom. Så att det blir nästan en på 1% av alla, eller 2% av alla konton som vi har. Alltså det är helt otroligt. Och 67 000 av de här, nu läser jag från en LinkedIns egen rapportering här, från januari 19 till juni 19. Så jag räknar ut, om jag har 10 000, eller i mitt fall, jag har 8 000 profiler i mitt nätverk. Jag skulle kunna tänka mig att säkert ett hundratal av dem är fake. Kan du förstå?
Ja. Mm. Har du 8000 kontakter eller?
Ja, nästan. Inte riktigt.
Ja.
Och då kan man tänka sig samma sak för dig som ser det här. Alltså i stort sett 1 på 100 kan vara fake.
Ja, det är jättemycket. Men det som slår mig är att jag får ju, fast att jag har ju följ som min primära knapp, så får jag en del förfrågningar. Men det som slår mig när jag får de här förfrågningarna är ju att dels så tittar jag ju alltid på dem och gör ni inte det, alla ni härliga lyssnare idag, så ta alltid för vana att titta på en förfrågan, alltså på personens profil. Men det som slår mig, det är att Alltså vi kan ha typ 300 gemensamma kontakter. Och det så tänker jag så här, är vi så liten aktiv skala på LinkedIn så vi blir liksom som en liten damm där alla simmar under. Eller är det så att man inte ens bara liksom bryr sig utan man bara tackar ja till kontakter. Hur tänker du där och hur tänker ni som lyssnar? För det är ju jättehöga siffror.
Det jag slogs av när jag förberedde den här delen, det var hur mycket det är. Alltså, vi är väldigt naiva. Och man kan fråga sig, varför finns det fake-profiler? Det finns en väldig massa anledningar till fake-profiler. Det första är ju naturligtvis att de vill komma åt våra e-postadresser. För det handlar om pengar. Det är lönsamt att komma åt det här. Det här är en stor business helt enkelt. Och man vill ju sälja tjänster till dig som du har connectat med. Alltså fake-profilen är ju nästan som en robot.
Och just det här med, och det märker jag också, för att jag har fler e-postadresser och det är kanske flera utav er har som också lyssnar. Men min smartbiz, lindasmartbiz.se, den använder jag bara till jobb. Ingenting annat. Inga nyhetsbrev, inte någonting. Och så fort jag får ett mail som inte hör hemma där så fattar jag ju att antingen har de letat upp min e-postadress till exempel på LinkedIn för den är öppen eller så har man då köpt någon form av register ju. Nu fick jag fråga Maybe här. Förlåt att jag skrattar.
Nu är det det blir så uppenbart. Vi kommer till det här med hur man hittar fake-profiler, men jag vill bara komma tillbaka till det här med varför man har fake-profiler. Det kan också handla om att de vill spionera i ditt nätverk. De kommer åt dina kontakter och spionera på konkurrenter, för man kommer alltså åt mycket mer information om du har släppts in som kontakt. Det kan handla om rekrytering. Att man vill visa på en bättre statistik. Man kanske skapar en fake-profil med en trovärdig anställd eller en trovärdig sökande som man kan visa upp. Så det där är också många sätt att göra på. Sen är det helt enkelt kanske den värsta saken, det är ID-kapning.
Och jag ska bara flika in här då till Maybe, för att det är ju liksom ett litet som dyker upp, för jag har ju pratat om fake-profiler tidigare och jag har bloggat om det och vi har poddat om det, men jag har ju också pratat om det i min livesändning. Och när jag körde live så hade jag faktiskt, jag letade om jag hade kvar men jag har nu tagit bort det nu, då hade jag faktiskt fått en förfrågan från John Bowie då på LinkedIn och det var ju en uppenbar fake-profil. Så jag bara ska förklara för er som inte var med det, så undrar varför mig vi skriver John Bowie liksom.
Nej, men det är ju väldigt många kommersiella anledningar till att jobba med fake-profiler och vi ska inte tro att det här är några enstaka personer som sitter, utan det är en hel industri som jobbar med fake-profiler, för det finns mycket pengar att hämta, det finns mycket data att hämta, för de pumpar oss på information. För när vi har lagt upp våra profiler, om vi har gått en utbildning hos Linda, så har vi gjort vårt yttersta för att vara ärliga, utförliga och trovärdiga och visa vårt bästa jag. Det är jättebra, men när en fake-profil kommer in i ditt nätverk så suger den in all den här informationen och använder den i helt andra syften.
Så är det ju. Så att där är ju vår uppmaning idag att man är lite försiktig helt enkelt och kika på profilerna innan man tackar ja. Det tycker jag är ju superduper viktigt.
Och sen är det ju så här också att de använder ju dig då som dig då, Linda, om du har blivit fastnat i nätet som ett testobjekt. Man testar en väldigt massa saker på dem. Och det där, jag tror inte vi förstår. Jag förstod inte förrän jag börjat läsa lite grann hur stort det här egentligen är. Så jag har liksom blivit lite mer skeptisk till alla profiler. Men då, Linda, hur gör man då för att se vad som är en fake-profil och inte?
Alltså det är lite som jag var inne på, att alltid kika på profilen innan man skapar kontakt eller skickar förfrågan eller tackar ja, handlar det om då. Att alltid titta på den här. Och det enklaste är ju att se hur ser den här profilen ut? Är den hyfsad ifylld? För det vet vi ju både du och jag, Thomas, och du som lyssnar här då, att vi är ju på olika nivåer så alla har kanske inte fyllt i sina profiler. Men i alla fall att man kikar lite grann på kännetecken. Det kan vara att den är rättstavad, att utbildningar, städer, länder hänger ihop, kontakter och givetvis också aktiviteter. Mm. Även om man inte publicerar eget inlägg så gör man ju oftast några... Man delar ut lite tummar och lite så här och där åtminstone. Så där har vi ju flera kännetecken med en gång som man snabbt bara kan gå in och kika och scanna av. Mm.
De skickligaste fake-profilerna går inte att se att de är fake-profiler. Tyvärr är det så att... De här uppenbara, de är lätta att se, men de som är riktigt skickliga, de är så trovärdiga så att det går. Och de är så fräcka också, de stjäl ju bilder, de stjäl texter, de ändrar namnen, de använder inte John Bon Jovi utan de använder lite B-kändisar som namn och är helt skrupelfria på att kopiera innehåll faktiskt. Jag tror man också kan titta lite grann på deras flöde, deras kommentarer och gå in och titta på aktiviteten och se vad är det för typ av aktivitet de har och där tror jag oftast att det inte är så hög aktivitet.
Precis, ja, det var det jag också var inne på här att även om de inte har publicerat ett eget inlägg så bör det ju vara lite utdelade tummar eller så aktivitet av någon form. Men om man tittar på alla de här tre så att en bra profil och att det liksom historiken hänger ihop och det är hyfsat rättstavat i alla fall och aktiviteterna, då kommer man ganska långt. Ja. Och jag ser ju också här trovärdiga fake-profiler. Bildsökning är ju ett klockrent sätt som jag tror att vi har tipsat om i en annan livesändning. Men det är ju så att när man är på LinkedIn så kan du alltså bara högerklicka på vilken bild egentligen du vill. Och det här innebär ju också, vilket som jag gör ibland och skrattar lite så här, det är ju att när det läggs upp en bild även i flödet så kan du alltså direkt via då högerklicka och så göra ett Google-sök så ser du ju om den här personen verkligen äger bilden eller man har då tagit den från en helt annan. Och det kan man ju givetvis göra med profilbilder också. Och det kan man ju roa sig med, för det tycker jag är rätt så kul att se var bilderna kommer från. För då hittar man ju faktiskt den äkta bilden, förhoppningsvis till slut i alla fall.
Ja, men jag vill bara göra alla uppmärksamma på, inklusive mig själv faktiskt, att det här är ett mycket, mycket större fenomen än vad jag trodde. Det är så att förmodligen så är kanske 1 på 100 fake-profil, eller kanske fler faktiskt.
Och jag ser ju också här kommentaren här, Majvi då, att man tackar nej till nya kontakter oftare och oftare. Och det är ju, tyvärr blev vi ju lite mer vaksamma. Ja. Det är ju tråkigt, men det är ju så att vi blev ju mer vaksamma. Och jag kan ju säga, framförallt på Facebook är jag ju extremt... vaksam nu för tiden med allt det ursäkta skitet som snurrar under. Du vet alla de här bilderna där du taggat 99 personer. Jag vet inte hur många månader de här snurrat runt det. Så det är helt galet.
Kalle har en fråga här. Kan man råka illa ut genom att vara andrahandskontakt till ett skurkkonto? Kanske inte i första hand som andrahandskontakt, men jag tror säkert att du kanske kan vara föremål för fler attacker om du har råkat på andrahandskontakt.
Och kontaktinformationen finns ju på din profil ändå, Kalle, även om det är en andrahandskontakt. Så däremot så för att de ska kunna kontakta dig, det vill säga att skicka ett meddelande med någon skum länk eller något sånt där, då måste ju den här personen ha premium, och det tror jag inte är jättevanligt, men det ska vi inte säga, för det är ju, de blir bättre och bättre, de här fejkarna.
Hans Winsell undrar så här: ska man varna sina kontakter om man ser att de har ett uppenbart fejkkonto bland sina kontakter? Ja, varför inte? Absolut, det tycker jag. Vad säger du, Linda?
Håller med definitivt att om det är så, Hans, att du ser att en av dina kontakter har en fejkprofil, då hade jag definitivt skickat meddelande och skriva hej, och du behöver inte känna personen utan det här är ju bara hjälpsam. Jag råkar se att du har en person som är fejkprofil hos dig och vill bara göra dig uppmärksam. Alltså bara någon kort enkel mening och så då namnet eller vad man nu. Men det är jätteviktigt att vi alla hjälps åt att faktiskt hantera de här.
Och det som Anna Norlin skriver här: har också sett många fler än tidigare och tackar oftare nej. Det drabbar ju tyvärr kandidater som skulle behöva hjälp med sin profil. Ja, vi blir. Jag har faktiskt blivit mycket mer misstänksam och kommer bli ännu mer misstänksam med att tacka ja till folk i framtiden nu när jag ser vilken storlek, alltså hur utbrett det här är.
Nej, men det är jättespännande, och det är också en av anledningarna till att vi gärna ville prata igen om det här med fake-profiler då, för att det är mycket större än vi faktiskt tror, och tillsammans så kan vi ju helt enkelt hjälpas åt att minska de här. Men precis som det var någon som skrev här, om det var Kalle eller vad det var här i kommentarsfältet, så är det så att de blir bättre och bättre.
Ja,
så är det ju.
Man kan ju alltså rapportera fejkprofiler ganska lätt. De här tre små prickarna som finns längst upp i hörnet, ja, där uppe blir det. Och trycka på knappen mer. Där kan man rapportera fejkprofiler. Ja. Och då kan man ange också en anledning till det. Så LinkedIn tar det här numera på mycket bättre allvar än tidigare faktiskt.
Och det är ju faktiskt också en av nyheterna som LinkedIn har släppt här då. Det är ju att det är mycket lättare att rapportera både fejkprofiler men även då meddelande. Så ni försöker, och det här släpptes ju förra veckan då, så försöker LinkedIn, alltså redan i inkorgen då, så försöker LinkedIn bara så här, vänta lite, är det här ett äkta meddelande eller kan det här möjligtvis vara då ett form av spam? Mm. Och upplever du att det är ett spam, alltså direkt i meddelandet, så kan du bara direkt klicka liksom, så blir det markerat som spam. Och då blir det ännu svårare för den här personen att kunna skicka meddelande. Så där har ju LinkedIn faktiskt förstärkt den här funktionen, både på kontakter, innehåll i flödet och i meddelandefunktionen då. Så där hamnar vi in på en av nyheterna från förra veckan.
När man registrerar ett nytt konto så har ju LinkedIn inbyggda robotar som kollar om det är misstänkt fejkprofil. Och jag tror att 98,5% säger de själva av alla fejkprofiler stoppas här. De blir alltså, alltså det är jättemånga av de här 2 miljonerna som har kommit ut och blivit rapporterade. Då ska vi komma ihåg att det är alltså ungefär 50 söker skapa fejkkonto. Så det här är ju liksom en... det är som ett vattenfall av förfrågningar och skapa konton på LinkedIn.
Så är det verkligen ju. Jättebra, Kalle, att du dök upp att du faktiskt alltid rapporterar dem och meddelar gemensamma kontakter. Det är ju jättegeneröst att faktiskt också ta sig tid att meddela sina kontakter. Jag skulle också kunna säga här vad det handlar om. En annan nivå på detta är ju att, och som jag har nämnt tidigare, och ett uttryck som jag har blivit inspirerad av Linus Jonkman, det är ju det här med kontakter. Och ni har säkert hört mig säga det här innan, men kontakter är ju inte som Pokémon, så man måste ju inte fånga alla. Utan bestäm dig istället för hur vill du att ditt nätverk ska se ut, och sätt upp lite grundkriterier för att komma ifrån det här. Men det är klart, är man en person som vill ha ett jättestort nätverk, och då är det ju 30 000 är ju max då. Då är det klart att då kanske man inte ens bryr sig om att man får in lite fejkprofiler. Jag vet inte. Hur tänker du där, Thomas?
Ja, men det är så jag har tänkt. Men det är, problemet är att de ligger där och sen har de åtkomst i hela min profil. Och jag vet ju inte vad de gör. De som är smarta, de gör ju inget väsen av sig. Så att, jag vet inte. Jag skulle egentligen behöva någon robot själv, ett litet program som skannade av hela min profil och föreslog fejkprofiler till mig. Det skulle jag önska. Ja. Om LinkedIn hör det här, kan inte ni skaffa en funktion som hjälper mig att städa bland mina kontakter? Eller typ så här, de som jag inte haft kontakt med. Det där faktiskt, det slår mig nu när jag tänker på det, att det här är en funktion som jag skulle vilja ha. Vi ska ta en fråga här också. Hur långt...
Jag ska säga, och det beror ju också på... För har man då 6, 7, 8 tusen kontakter som du och jag har, så har man ju inte riktigt tiden att gå igenom alla de här som man en gång har tackat ja till.
Daniel undrar så här, hur lång tid tar det från anmälan av uppenbar fejkprofil tills att LinkedIn tar bort den?
Det finns ingen direkt gräns, men om vi igen tar den här Bon Jovi då, som jag fick en förfrågan av, så var den borta ganska så fort. Och det handlar ju om att när fler personer anmäler en profil, så det är klart att då flaggar det ju på flera ställen hos LinkedIn. Så ta alltid för vana att anmäl då de här profilerna och se till att ni faktiskt tar den lilla tiden att klicka då på tre knapparna eller då direkt i flödet där ni ser detta.
Ja, Linda, ska vi lämna det här med fejkprofiler och konstatera att tänk på det här nu, och hoppas du som ser oss får en liten tankeställare över vem du blir kontakt med, och kanske också titta tillbaka på de som kanske har lyckats komma in i ditt nätverk utan att du har varit medveten om det.
Och då tänkte vi hoppa in på ämne nummer 2, men innan vi gör det, Thomas, vem är du och varför står du där du står, och varför står jag står, tänkte jag säga, men vi börjar, vem är du till alla er nya?
Ja, precis. Ja, det är jag som är Thomas och här, där har vi Linda.
Nej, du bara pekar allt fel håll.
Nej, men jag jobbar ju mycket med podcasting och skapa värde och intressant innehåll i det talade formatet, i ljudformat. Men jag ser ju också LinkedIn som en kanal för mig och för mina kunder att nå ut med sina budskap. Och det här får ju mig att hålla mig ajour, för jag tror LinkedIn är min plattform för mitt företag, en egenföretagare. Jag gör flera hundra poddavsnitt varje år och det skapar en väldigt massa intressanta möten för mig och framförallt spännande innehåll för mina kunder. Mm. Så om du är intresserad av podcasting så hör av dig till mig. Jag har faktiskt satt upp en Calendly-bokning här nu så man kan boka in ett one-to-one-möte med mig här under de kommande veckorna. Jag lägger en länk här i nedanför så kan du se om du vill prata med mig. Vi kan prata om vad som helst. Ja, det var lite reklam för mig där.
Ja. Och jag heter då Linda Björk och är ju då en riktig nörd när det gäller LinkedIn och har faktiskt drivit företag i snart 25 år, dock inte med LinkedIn. Har direkt kontakt med LinkedIn, ingår en expertgrupp, men det jag lever på och verkligen tycker är fantastiskt roligt är ju att jag utbildar ju i LinkedIn. Och innan den här coronatiden så hade jag nästan 60 utbildningar på ett år. Och det är mycket marknadsföring, social selling, kommunikation, alltså hur man pratar både som personligt varumärke men även som företagets varumärke på LinkedIn.
Och jag vill bara säga en sak till om Linda, du som ser mig och ser Linda. Om du vill lära dig hur man säljer utan att sälja, då ska du följa Lindas värld, hur hon gör. För hon, ja. Vi pratade om det innan här. Du ringer aldrig kalla samtal, Linda.
Nej,
utan kunderna kommer till dig. Visst är det fantastiskt? Tänk om jag kunde ha en sån tillvaro. Men jag har inte varit företagare så länge som du. Jag har bara varit i 3 år. Men tänk dig själv, du som ser på mig och på Linda, att ha kunder, eller det kommer bara kunder till dig.
Mm. Ja, eller det låter väldigt lätt, men det är ju inte så. Och det vet ju säkert ni också, som jag ser det flera som jag har kontakt med och träffat också här som är med oss idag, att det här är ju ett gediget arbete som ligger bakom med bra innehåll, publicera konsekvent 3-4 inlägg i veckan, livesändningar och mängder med bloggar. Jag har ju typ 350 blogginlägg. Men, och vi sänder ju då LinkedIn-podden, ska vi gå över till varannan, skulle jag inte alls säga, vi sänder live varannan vecka och 2 gånger i veckan släpper vi nya avsnitt. Och vad har vi nu, 70 avsnitt eller var vi på 60?
Ja, det är faktiskt över 70 avsnitt som är ute.
Ja.
Men det ger också en fin övergång till det här med spökskrivning, för det handlar ju om att det måste hända någonting hela tiden. Du måste vara intressant, du måste vara uthållig, du måste återkomma hela tiden. Det är det enda sättet att lyckas med det som Linda företar sig. Och det är det handlar om lite grann, det här med spökskrivning. Och
precis,
Linda, vad menar vi? Ska vi börja med att definiera, vad är en spökskrivare för någonting?
Precis, och som sagt, vi blev lite inspirerade av det här och just med spökskrivning och så. Och jag kan ju bara börja med att säga att spökskrivare har ju funnits jättelänge. Det är inget konstigt, och spökskrivare, det är ju bara ett ord för att någon annan hjälper dig med att skriva ditt innehåll. Och nu vet jag inte om vi har någon copywriter med här i Titta på oss idag bland alla deltagarna, men i så fall gör jättegärna dig till känna. Men det är ju en person som hjälper dig att skriva dina inlägg, och det är jättevanligt. Och det spelar ingen roll om det är på LinkedIn som vi pratar om idag. Vi har haft spökskrivare för böcker i hur många år som helst. Politiker har ju spöktalskrivare, eller vad heter det då? Det är ju supervanligt. Men det absolut viktigaste är ju att oavsett vem som skriver texten, jag skriver alla mina inlägg själv och jag vet att det tar lång tid, det är ju att jag måste känna igen dig som person. Så att även om du tar hjälp, så måste jag ändå se att när jag träffar dig eller när jag ser att det är en människa. Förstår? Jag hoppas att ni förstår eller liksom lyssnar vad jag menar här. Och det är så viktigt detta. För det är många som har det som ett... Det är inte alla som har lätt för sig att skriva. Och det innebär ju då att då skulle man inte behöva ta hjälp. Nej. Och då ska vi inte ta hjälp av en PT, eller vi ska inte ta hjälp av körskolan, eller vilken hjälp vi nu behöver. Liksom. Det viktiga är ju bara att det blir autentiskt.
Mm. Men jag tänker så här, om vi ska börja dela upp den här frågan i två delar. Det första är, vad är det för uppsida med att ha en spökskrivare? Varför finns det? För jag tittar lite grann på det här inför det här ämnet, och det är väldigt omfattande som du säger, men fördelen är ju att du som ger ut texten har ju tid till annat. Du sitter på kunskapen, det är någon annan som gör själva skrivarjobbet av två skäl. Mm. Det ena är att du kanske inte själv har den tiden, och det andra är att du kanske inte själv har den här känslan för stilen och få till det här språkliga, det engagerande flödet av ord och meningar som en professionell skribent kan åstadkomma. Jag själv till exempel tycker att det tar väldigt lång tid för mig att få till en bra text.
Mm.
Däremot en bra intervju tar ingen tid för mig att få till.
Och det där är ju jätteviktigt, och jag har ju också pratat om och bloggat om det här med är man duktig på att prata, men satsa på det, och du är duktig på att skriva, så satsa på det. Men det man gör då i andra då, det är ju att man behöver ju ta hjälp.
Mm.
För det tar ju tid att skriva innehållet. Jag vet inte hur många timmar jag lägger i veckan på att skriva och planera bloggen och livesändningar. Allt mitt innehåll, och jag är ju inte bara aktiv på LinkedIn, utan jag är ju aktiv på lite fler sociala medier också.
Mm.
Så allt det här tar ju väldigt mycket tid. Mm. Sen behöver man ju få in vanan givetvis. Mm. Ju. Mm.
Så fördelen med det här, det är just att du kan hålla en kontinuitet hela tiden, och du kan vara relevant i din kanal med ditt ämne. Mm. Men det förutsätter ju ett par saker som Linda redan har sagt, och det är att det måste handla om dig. Det måste vara du, och när jag möter dig på riktigt så måste jag uppleva samma sak som jag känner när jag läser om dig i dina texter eller om det är ett instaflöde. Det får inte vara för långt ifrån, för då kommer det inte att funka, för allting handlar om att bygga trovärdighet.
Mm, och varumärke. Men jag ska också bjuda in alla ni som tittar här nu. Skriv jättegärna i kommentaren här. Har du använt spökskrivare? Har du sett att någon annan har gjort det? Eller kanske skulle du till och med kunna tänka dig ta hjälp att skriva inlägg? För spökskrivare är ju bara ett ord som man använder. Men det är ju helt enkelt att man tar hjälp av någon annan att skriva sitt innehåll då, eller bok eller vad man nu har för någonting. Men vi ska också nämna här... Vi har ju pratat i ett avsnitt, du skickar över bollen till dig Thomas, där vi pratar om kuratera och kopiera inlägg, som egentligen också har en koppling till det här med spökskrivning, eller ja, delvis. Så gå gärna tillbaka och lyssna på det avsnittet, för att där är ju väldigt, väldigt viktigt att man skiljer på de olika termerna.
Mm. Det handlar ju om, så gör jag hela tiden, att är det ett ämne jag ska prata om så googlar jag ämnet. Jag läser andra bloggar, jag blir inspirerad utav, jag ser på filmer, jag läser på hemsidor, jag förbereder mig på olika sätt, jag spar bra formuleringar, och sen så när jag ska skriva någonting eller om jag ska berätta någonting så har jag det med mig. Precis som idag nu när jag pratar om fake-profiler här, så har jag gjort en förberedelse, då har jag alltså kuraterat det innehållet, och då kan man ju säga att ja, jag använder mig av spökskrivare, men jag har ju plockat ihop en massa saker från andra källor. Det kan ju också vara så att du anlitar någon för att göra det här, den här sammanställningen. Men jag vet inte, Linda, är det viktigt att säga att det här har inte jag skrivit, utan att ni har gjort av en spökskrivare?
Nej, men jag tänker när det är spökskrivare, alltså där man har helt enkelt tagit hjälp, då tycker inte jag det är viktigt att skriva det, för att det är inte relevant i det sammanhanget. Däremot om man då kuraterar, som du är inne på, som både du och jag gör ibland, och det har jag ju också gjort i min blogg, då är det ju väldigt viktigt att skriva det. Så att när jag har kuraterat en kanske vi säger en amerikansk artikel, vilket jag oftast följer, eller någonting som LinkedIn har skrivit om, då skriver jag alltid den här artikeln är kuraterad från LinkedIn eller från vem det nu är, och sen så länkar jag till den huvudartikeln, för då lyfter jag ju också det här, och där tycker jag det är viktigt att man är ärlig. Gör jag ett inlägg på LinkedIn, och då kanske jag skriver källa kolon LinkedIn. Eller som jag skrev nu i förra veckan ett inlägg också på min företagssida Smartbiz här på LinkedIn. Då skrev jag längst ner källa och så två företag var de här siffrorna kommer ifrån. För det lyfter ju både min trovärdighet och de här personerna.
Mm. Åter till det här med spökskrivande. Jag tänker på några risker som det kan vara. Om du är så här att du anlitar en spökskrivare i stor omfattning och ni hittar ett bra samarbete, men så får du för dig själv. Nej, nu ska jag skriva någonting själv här på LinkedIn. Då märker man ganska snabbt om ni är nära varandra eller inte, för att alla som skriver har sin stil. Det är precis som att du pratar skånska eller helsingborgska och jag kanske pratar lite mer stockholmska. Vi har en accent i vårt sätt att uttrycka oss på, och det här kan man glida ifrån om man jobbar för mycket med spökskrivare. Och det här är ju en risk man tar, för det påverkar också trovärdigheten i det man skriver. Och därför tror jag att man ska vara lite återhållsam på vilket sätt man jobbar med spökskrivare. Om det är till exempel seriösa bloggtexter eller om det är typ så många mediebyråer hjälper till med Instagram-upplägg och såna här saker.
Och det finns ju reklambyråer som hjälper till att publicera inlägg på LinkedIn. Så det är ju inget konstigt. Alltså jag har ju till och med hjälpt företag med detta. Det är ju inte min huvudsyssla ska jag säga, men jag har ju till och med hjälpt företag att se till att det faktiskt tas fram innehåll till LinkedIn. Men det viktiga där är ju, och det är det som du är inne på, det är ju att tonaliteten blir rätt. Och det är ännu viktigare när det är mitt personliga varumärke än om det är företagets varumärke. Men det måste ju fortfarande vara, man har ett visst sätt man pratar, man har en viss form av text, kanske på hemsida eller blogg eller någonting. Eller ni som, jag ser ju igen då att det är flera som är iväg här att i mig idag som jag har träffat då. Hade jag helt plötsligt varit en helt annan person här än att när ni hade träffat mig, så blir det ju jättekonstigt. Så jag är ju precis lika konkret och tydlig och rak när jag både utbildar och pratar med människor och är lika glad och sprudlande som jag är ju här. Men hade jag varit en surgubbe, om jag nu ska säga en surgumma, och står här och fejkar, så hade det liksom totalt fallerat. Oavsett om det har varit inlägg på LinkedIn eller vi träffats eller jag då har spökskrivare.
Och det är superviktigt. Det där kräver ju väldigt massa träning, och man måste jobba med sin egen trovärdighet. Man måste ju tro på sig själv för att kunna vara där man var. Och samma sak gäller i text. Det är därför du och jag gillar det här mediet. Där är 100% du och det är 100% jag. Det är samma sak i poddar för mig. Jag kan inte vara någon annan än den jag exakt är varje dag. Och om vi kan översätta det i text också, det är det som jag tycker är svårt med text, att hitta min personliga stil när jag ska låta någon annan göra jobbet. Faktum är, vet du vad Linda, att när jag klipper poddar, jag klipper nästan flera avsnitt om dagen, och jag kan lyssna på andra avsnitt, jag kan nästan känna vem som har klippt ett avsnitt. Det ligger en tonalitet även i hur man klipper ljud faktiskt. Och vilken ljudbild man har.
Så är det ju definitivt, och då pratar vi ju alltså både, alltså det är ju tonaliteten i stort, och sen om det är rösten eller det är liksom texten, men det måste ju fortfarande vara stämma överens med dig, och så mig vi skriver här med personlig profil, så vill man ju bygga en relation. Och där kan jag ta en koppling till här då. Det finns ju då, om vi då ska ta det en nivå till då, förutom då spökskrivare och kopiera och kuratera, så är det så att det finns ju alltså verktyg, och jag ska bara säga ops, jag rekommenderar inte att använda dessa, men jag säger bara att det finns. Det finns det alltså verktyg som kan dels gå in och titta på ett antal profiler helt på automatik, och vissa av de här verktygen skickar också ut ett meddelande per automatik till ny kontakt. Och den här vill jag då koppla till det du skriver här, Maivi, att då blir det ju ingen personlig relation. För då blir det ju, liksom, jag har själv fått sådana här meddelande. Och då är typ, det är statiskt, tråkigt. Man har inte lagt 3 sekunder ens på att titta på vem jag faktiskt är. Ett sådant exempel kan ju vara att hej, tack för att du har skapat kontakt, vad roligt, bla bla bla. Vi jobbar med marknadsföring, vi kan hjälpa dig få bättre effekt på LinkedIn. Och nu var det liksom, det där funkar ju inte. Och då är det typiskt att man använder samma meddelande, och då bygger vi inga relationer, utan då blir man bara helt förvirrad och kanske till och med tar bort den här, eller ja, ni vet.
Men så, vad problem, Linda, problemet är ju att de har ju rätt. De kommer att ge dig bättre effekt på LinkedIn i någon slags mening, eller hur?
Ja, det har varit kul att testa dem.
Ja, men en annan fråga, om vi ska göra en anknytning till vårt förra ämne med spökskrivare, vad tycker du om att man lånar ut sin profil till någon annan som spökagerar på mitt konto? För jag tror att det är väldigt vanligt.
Ja, tänker du på influencers eller vad är det?
Nej, jag tänker på att om jag till exempel, om du skriver någonting så får jag inlogget till ditt konto och jag svarar på alla kommentarer och jag bifogar alla saker eller liksom sköter liksom uppföljningen av det.
Ja.
Vad tycker
absolut,
du det
finns ju också ju. Ja. Alltså, ja, men jag tänker så här, så jag vet att det förekommer också och jag tänker även där att man får ju ha en fortfarande en personlig touch liksom. Och ja, det, tittar man ju lite högre upp på större företag, till exempel någon vd eller någon chef. Mm. Alltså de sitter ju inte alltid. Du ska inte säga att det är givetvis att det skiljer nu för att vara extra tydlig då. Men jag vet flera stycken stora bolag där man har andra personer som sköter chefens, alltså ledningens ja, ja. Eller chefens ja. LinkedIn-konto. Och det är ju inget konstigt.
Nej.
Men det måste fortfarande vara lite personligt. Mm. Alltså det är en grejen som måste till. Mm. Att det faktiskt finns en äkta person bakom, att det stämmer överens. Så det finns ju olika nivåer på detta. Och ytterligare nivå, det som jag först trodde att du var inne på, är ju att man lånar ut sitt konto som influencers. Men det tror jag vi ska prata om en annan gång, för det är också ett väldigt spännande ämne faktiskt. Influencers på LinkedIn, som börjar bli vanligare och vanligare.
Nej, jag menar nu verkligen det här att om jag till exempel lånar ut mitt konto till någon som hjälper mig att besvara alla kommentarer och skicka ut meddelanden till dem som jag själv inte hinner, men att om jag sköter det ganska alltså programmatiskt och inte lägger någon personlig touch på det. Vad säger du om det då, Linda? För jag vet att det är många vd:ar som kan låta sin marknadsassistent sköta deras konto på det här sättet.
Och jag tänker så här igen då, att man behöver ju fortfarande lite personlig touch då. Men för mig är det inte konstigt att en vd då faktiskt tar hjälp. Jag skulle nästan säga att det skulle vara tvärtom. Att och nu generaliserar jag, och igen då så vet jag att det givetvis finns på båda de som gör det själv. Och så finns det de som tar all hjälp för att sköta hela kontot, så har jag bara varit tydlig igen här då. Men för mig är det inte konstigt, för att en vd som har ett fullsmäckat schema med mängder med saker på agendan, ska den kanske egentligen lägga då 2 timmar i veckan på LinkedIn? Det är det man behöver tänka på här, i vilken position och vilken roll man befinner sig. Och vad man är bra på. Då är vi tillbaka där vi började igen. Så att jag menar, om jag är ganska duktig på att skriva, tycker jag själv då tycker jag det är roligt, och då fortsätter jag ta fram ett konto. Men hade jag tyckt att det var lika tråkigt att skriva innehåll som jag tycker med bokföring, och jag har ju bokföringsbyrå som hjälper mig, jag är jättetacksam för att jag kan köpa mig den tjänsten, så vad går egentligen skillnaden?
Jag har en webbyrå som lägger upp min hemsida. Vi har LinkedIn som hjälper oss att få ut innehåll och skapa kontakter. Ja. Nej, men summerar vi det här, så är det faktiskt så här att det är ju bara, det är som en assistent, en spökskrivare är inget av ondo, så länge du kan behålla din själ i det här och inte outsourca det för mycket. För då kan det dra iväg och det kan skapa risker framförallt kosta dig en väldigt massa pengar. För det, allting det här, det handlar ju om att det är utgifter om du inte gör det själv.
Så är det ju. Och det här har ju varit väldigt, väldigt vanligt på både Instagram och Facebook i många år. Så, och det är ju inget ovanligt heller på LinkedIn. Men det man ska tänka på där är ju, om man nu funderar på att anlita någon, det är ju dels att personkemin stämmer, att man får den här förståelsen. Och jag vet att det var någon som skrev, ja, det var David här, skriver långsamt och svårt att delegera. Att man måste ju hitta en person då verkligen som man känner och som klarar av att få ut det som du verkligen vill förmedla, David. Är ju superviktigt. Och sen handlar det ju också om det som jag har ofta sett på Instagram, är ju att man vill ha, ja, vi ska anlita en byrå eller vi ska anlita en tjej som hjälper oss här. Vi vill ha 3 inlägg i veckan på Instagram. Och så är man nöjd med det. Utan man måste ju också här ta den nästa nivå. Okej, förutom att inläggen ska tas fram, vad är ditt mål med att det ska publiceras inlägg? Vilka KPI och vilka mätpunkter? När vet du att det har lyckats liksom? Och inte då antal följare som jag också har pratat om. Så är det så att man absolut tar hjälp, säger jag.
Irene här skriver, det är naturligtvis OK att ha hjälpt, men det är de automatiska, systematiska tjänsterna som jag kan tycka är läskiga. Mm. Och här kommer vi in lite grann på det här med marketing automation, som på ett sätt det här är. Så länge vi sköter oss och gör det relevant och på något slags sätt personligt utan att det är på riktigt, så är, tycker jag att då funkar det. Men det är ju sån stor risk, för att lika många rätt som man kan göra med automatisering eller låta någon annan göra, lika många fel kan det bli också. Och det här kan vara förödande för varumärket faktiskt.
Ja, och jag kan också säga att anledningen till att jag inte rekommenderar de här verktygen är helt enkelt att LinkedIn flaggar ju de här verktygen. Mm. Så jag har haft flera personer som har kontaktat mig som helt enkelt blivit avstängda från LinkedIn. För att de sätter ju det här, de här verktygen då, säger då att de går igenom 100 eller 200 personers profiler per dag. Och det är någonting som flaggar, så är det alltså automatiska sätt som man går och använder LinkedIn. Som verkligen ringer i varningsklockan då. Ta hjälp om man behöver.
Vi ska ju säga det att LinkedIn har ju inbyggda spärrar. Jag har själv i lite tidigare i min karriär skickat en väldig massa kontaktförfrågningar. Och det har till och med slutat med att nu tycker LinkedIn att jag får lugna ner mig några dagar helt enkelt. Nu får du inte skicka fler kontaktförfrågningar. Nej. Och samma sak när det gäller meddelanden. Jag vet att när jag höll på att köra frukostseminarier förra året innan corona, så använde jag ju LinkedIn väldigt systematiskt för att bjuda in folk, vilket var effektivt. Jag fick väldigt mycket folk som kom. Men jag la ner en väldigt massa tid. Jag kunde skicka kanske 500 inbjudningar, alltså personliga meddelanden till folk. Ja. Och det kom folk. Vi fick dit 80 personer. Men om jag skickade för många en dag, jag kanske var typ så här, om jag skickar mer än 50 eller i vissa fall 100 meddelanden på en dag, då säger de så här: nej Thomas, nu får du inte skicka fler meddelanden. De var ganska vänliga i början och sa så här: nu får du lugna dig några dagar, kanske tre dagar, så får du fortsätta sen. Jag vet ju att LinkedIn har ju spärrar för det här.
Och det är just det här som du säger som är viktigt då, att LinkedIn, det är inte så att man bara stoppar dig direkt, utan man får ju en varning. Och jag blev faktiskt, fick ett meddelande förra veckan från en person, och den här personen, han mejlade mig och skrev: Linda, kan du hjälpa mig, för att jag har inte kunnat skicka förfrågningar på, det var ganska länge, jag kommer inte ihåg exakt, men det var i alla fall minst ett halvår. Och då är det så att då har ju då LinkedIn, precis som du säger, har ju varnat för detta. Och fortsätter man då, då blir man alltså avstängd. Så den här personen är ju i LinkedIns fängelse, brukar jag skoja så här. För det kan man få både via kontaktförfrågningar och via när man skickar mycket meddelande. Så att, och det är också tillbaka där, automatisera inte detta och skicka då. Undvik att skicka mer än 50 meddelanden på dag, så kan vi också säga, va Thomas? Ja, men du som har varit på väg in.
Ja, ja. Men vi ska också säga att skicka meddelanden till, personliga meddelanden till folk, för det är bra. Folk tycker om det. Jag har faktiskt inte vid något tillfälle möts av något ogillande i det här fallet. Tvärtom. Vad synd att jag inte fick det här med. Ibland är det också så här, det ska ni också veta, att LinkedIn kan fördröja dina utskick. Om du är väldigt massiv i dina kontaktförfrågningar eller dina meddelanden som du skickar, så kan de vänta med att posta iväg de här flera dagar. Det kan till och med ta en vecka om du är för aktiv. Ja, det har jag varit med om faktiskt.
Har du det? Ja. Ja. Var det då när du fick den här varningen då? De satte dig på paus liksom?
Ja, jag vet inte, men det kanske var ett annat. Men då var jag väldigt på hugget, kan man säga. Med men jag hade då ett relevant, alltså någonting som jag tyckte, jag bjöd in till ett seminarium som jag vet var intressant för dem. Så jag kände inte att jag spammade någon. Och skulle jag möts av ogillande, så hade jag skruvat på mitt meddelande och mitt sätt att göra det här. Och det tror jag också är ett tips till dig som jobbar med spökskrivare och andra. Märker du att det här möts av någon slags kritik eller ogillande, så måste du vara väldigt lyhörd på det. Och
eller att du inte får ett svar. Ja, svar eller engagemang. Ja. Ja. Ja, det är ju rätt så tydlig signal. Ja. Så ska vi börja summera det här då? Det är liksom, vi kan ju också säga då att, som sagt igen då, vill du ha hjälp med poddar, så kontakta gärna Thomas, och du har ju också då gratis samtal. Och vill ni ha hjälp med LinkedIn, så får ni gärna kontakta mig. Jag har ju fortfarande mycket utbildningar som numera går digitalt faktiskt. Så att, hör gärna av er till mig då.
Jag ska bara säga att de här one-to-one som jag har haft dem tidigare med några stycken, har varit jätteroligt. Vi har ju pratat med varandra om vad som helst. Det är liksom inget sälj i det här, utan jag pratar om företagande eller om LinkedIn eller om poddar eller filmer eller vad vi vill. Fortsätt Linda.
ska vi börja summera? Vi ska ju hålla oss på 45 minuter av de här varannan måndagar. Och kom nu ihåg också att lyssna in på LinkedIn-podden, för då får ni mycket kunskap i ett kort format.
Mm.
Men spökskrivare, vad säger vi? Hiss eller diss? Jag säger tummen upp. Vad var det där?
Tummen upp för att vi känner till att det finns spökskrivare, eller nej, förlåt, fake-profiler. Och det här är ju av en magnitud som jag tror få av oss känner till. Det är jättemycket fake-profiler där ute.
Ja. Okej, då är det tummen ner för fake-profiler.
Ja, alltså tummen upp för att känna till det, men tummen ner för fake-profiler. Ja.
Precis. Och sen spökskrivare, där säger vi båda faktiskt så, två tummar upp, va?
Ja, det är bra.
För jag
tycker
också det, att det är det svårt för just dig som lyssnar att formulera dig eller få ut ett budskap, för då vet ni att vi behöver kontinuitet här, oavsett vilken position och roll du har. Ta hjälp.
Och jag vill bara lägga till en sak, och det är två anledningar. Det ena är att du själv blir mer aktiv på LinkedIn, men också faktum är att jag tycker vi ska stödja alla skribenter, alla som har blivit av med sina jobb, på alla journalister där ute. Ge dem en chans att visa vad de kan åstadkomma. För jag tror inte att alla de här människorna själva vet om vilket värde de kan skapa för dig som är där ute.
Och precis, så att gör så att sök på copywriter. Jag har flera duktiga i mitt nätverk. Sara Bisander, en av dem jag brukar rekommendera, som du också har varit i kontakt med, Thomas. Men jag har flera duktiga i mitt nätverk som gladligen, ska säga, hade tagit de här uppdragen som, precis som du säger, har blivit hårt drabbade i den här tiden.
Och sen till sist också till dig som ser det här i efterhand, för jag vet ju att du som tittar på oss nu live, du är ju det är jättehärligt, men jag vet också att det är 10 gånger fler personer som ser oss i efterhand och kanske ser oss på YouTube, på Lindas YouTube-kanal. Så vi hälsar dig också, häng med nästa gång live om du ser oss i reprisen, för att då kan du vara med precis som Helena och Irene och alla andra här, Majvi och David som har skrivit kommentarer. Se till också att connecta med varandra här. Skicka en kontaktförfrågan till den som har varit med här och gillat och kommentera om du tycker att den här personen är relevant. Och skicka gärna med ett meddelande också där du berättar om varför du tycker att det är intressant att connecta.
Precis, så att den här videon laddar ju upp på min YouTube och den kan man då se igen och igen och igen. Och vi är tillbaka i vilket datum var det, Thomas?
Den 19 oktober, precis om 2 veckor, så står du och jag här sida vid sida och pratar.
Fast långt ifrån varandra.
Ja, faktiskt så är det så, men det här funkar ju bra. Jag kan säga också att när det gäller livesändningar, så se till att ha en bra uppkoppling. Det är A och O, för då blir bilden bra, då blir ljudet bra och då blir den som tittar glad.
Så vi ses igen. Ha det så bra allihopa. En härlig vecka. Solen skiner i Helsingborg och ha en fantastisk vecka.
Hej då!
Hej då!